Andreas Pettersson, du är doktor i juridik. Vi sitter på Södertörns högskola. Och vi sitter här därför att du har skrivit en doktorsavhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Varför valde du det här ämnet?
Ja, flera skäl. Dels är jag väldigt intresserad av juridiken kring människor med funktionsnedsättningar, därför att det hade varit ett intresse hos mig väldigt länge. Och jag tycker det säger så mycket om samhället och om juridiken. Alltså i det extrema finns det normala, och människor med funktionsnedsättningar hamnar ju ofta i extrema situationer utan egen förskyllan. Och där blir väldigt mycket av mönstren och så i juridiken synliga. Sen just resandet är ju centralt, därför att det är en så ohyggligt viktig komponent i vardagslivet för väldigt många människor, nästan alla människor ska man säga. Och många av oss, är man väldigt normalfungerande så tänker man ju ofta inte på det. Alltså det bara funkar sömlöst. Man bara har en allmän förutsättning om att det ska finnas en bra väg, och där kör det bilar och där kör det bussar och det rullar tåg. Vi kan ju tycka att så här förseningar på 5-10 minuter på tågen är liksom irriterande. Så, vilket egentligen, om man ser det i ett historiskt eller globalt perspektiv, gör att vi har liksom väldigt höga förväntningar helt oreflekterat på liksom hur den här resande logistiken ska fungera. Och samtidigt är det ju inte bara för att vi är bekväma, utan det är ju helt centralt för allt deltagande i arbetsmarknaden. Alltså ska man ha ett jobb så måste man kunna komma i tid, man måste kunna utföra tjänsteresor i många jobb. Man måste kunna sköta vardagslivet i övrigt, alltså man måste kunna ta sig till affärer och handla saker. Utbildningsväsendet funkar i stort sett på samma sätt som arbetsmarknaden, man måste kunna ta sig dit väldigt ofta. Och därifrån naturligtvis också. Och så att det liksom knyter ihop så stora delar av vardagslivet. Och det märker man ju också alltså vid de enstaka tillfällen i vår erfarenhet när logistiken inte fungerar. Till exempel om man bor i glesbygd, alltså väldigt glesbygd. Eller om det är någon enstaka gång är typ busstrejk eller tågstrejk eller något sånt. Alltså man märker att det ger ett väldigt ingrepp i vardagslivet. Och då blir liksom den här annars ganska tysta logistiken helt plötsligt väldigt synlig. Så att det är liksom det är avgörande för vardagslivets villkor. Funkar inte det här så kommer som en följd väldigt mycket annat att inte fungera. Så kan man säga.
Och du har ju då jämfört bland annat färdtjänsten som vi ska prata om nu i Sverige, Norge och Danmark. Och alltså rätten till färdtjänst, hur skiljer den sig mellan länderna?
Den ser rätt olika ut. Jag hade nog när jag började förväntat mig att det skulle vara mer likt i Norden. Till att börja med kan man säga att det finns... Nu har jag inte tittat specifikt på Finland, men jag känner till det finska systemet. Så man kan se lite grann en östnordisk och en västnordisk modell här. Så att Sverige och Finland satsar mycket på det vi känner igen som färdtjänst. Alltså man rent faktiskt erbjuder servicen då vanligtvis då i form av taxibilar eller liknande som kör runt folk. Medan Norge och Danmark, alltså en västnordisk lösning om man säger så, har satsat mycket mer på att man ger kontanter till människor, så får de lösa sina transportbehov själva. Det vill säga de får komma överens med ett vanligt taxibolag eller herregud, anlita grannen för att köra. Nej, men alltså, de är i någon mening mer fria, men samtidigt så tar staten eller kommunerna inte riktigt samma ansvar heller för att lösa det rent praktiskt. Så. Men man kan säga att Sverige och Finland är rätt lika där. Och det gör i sin tur att personkretsarna skiljer sig lite åt. Så att den svenska färdtjänsten erbjuder ju service, eller man ska säga, till en klart större grupp människor i samhället än vad motsvarande dansk och norsk service gör. Därför att de förlitar sig lite mer på de här kontantbidragen. Så särskilt den danska motsvarigheten, handicapkörsel, är väldigt, alltså har mycket begränsad personkrets och egentligen helt till för rörelse, människor med rörelsenedsättningar. Den norska personkretsen påminner lite mer om den svenska i det att det är liksom öppet för, alltså man tittar mer på egentligen behovet av transport. Men då är den har betydligt mindre omfattning än den svenska, så det är färre resor överlag och det kan man säga sämre villkor än den svenska färdtjänsten. Och det beror ju också då på att man täcker upp mycket med de här kontantbidragen.
Och möjligheten att överklaga ett färdtjänstbeslut, hur skiljer sig den?
Den skiljer sig åt rätt mycket. Man kan, och om man generaliserar, vilket jag gör nu, så kan man säga att Norge har väldigt stark kommunal självstyrelsetradition. Alltså man får nästan inte överklaga någonting, utan det som ligger inom kommunernas sfär, det ska de också bestämma över. Ungefär så tänker man där. Danmark är faktiskt den andra extremen där. Där reglerar man nästan allting med antingen miniminivåer eller klart specificerade rättigheter. Och där kan allt överklagas. Och Sverige intar en sorts mellanposition, men snarare, när det gäller färdtjänsten, snarare närmare det danska än det norska. Det vill säga att besluten kan alltid prövas av förvaltningsdomstol, och man kan alltid ändra både omfattningen och så att säga om man tillhör personkretsen eller inte. Det är alltid möjligt att överklaga i båda delarna. Så. Men sen ser man ju andra mönster som gör att Sverige kanske hamnar lite närmare Norge i alla fall. Nämligen att man har väldigt stor respekt för det kommunala självstyret även i Sverige. I Danmark har man faktiskt inte det på riktigt samma sätt, men i Sverige har man det. Och det gör att domstolarna ofta är väldigt obenägna att, ska vi säga, ifrågasätta kommunernas utredningar som sådana. Det vill säga att har kommunen kommit fram till att en person inte har ett behov av färdtjänst, så ska det väldigt mycket till för en enskild att övertyga domstolen om att man har det här behovet. Jag skulle säga att de har inte vad man skulle kalla en jämlik partställning, utan det är betydligt lättare för kommunen att argumentera än vad det är för en enskild som måste backa upp med massor med intyg och ha en bra berättelse som verkar trovärdig inför domstolen om varför man behöver den här insatsen. Så jag skulle säga att i praktiken så blir ändå kommunen väldigt, väldigt styrande, eller landstinget, beroende på vem det är rent konkret som handlägger det. Men det är kommunen som så att säga har det formella ansvaret, sen så kan man lägga upp det till landstinget. Och det gör att i slutändan för en enskilde så skulle jag säga att i Sverige så överklagningsrätten, den finns, man kan inte säga att den är betydelselös, men den är nog inte så kraftfull som man kanske skulle tänka sig som jurist från andra rättsområden. Att den har så kraftfull roll, utan den blir lite svag just för att domstolarna är så väldigt benägna att ta hänsyn till den kommunala självstyrelsen.
Och därmed också till den kommunala ekonomin.
Ja, det finns ju ingenting som tyder på att kommunerna har ett särskilt rättighetsbaserat sätt att arbeta på, utan när det gäller egentligen all service eller alla insatser eller även rättigheter till människor med funktionsnedsättningar över hela linjen, så kan man väl säga att budgeten kommer först och lagen i andra hand. Och som jurist är det oerhört besvärande. Dels är det jobbigt att arbeta med ett sånt material, därför att liksom man är van från andra håll i juridiken att liksom rättsreglerna är de överordnade, och här är de, här i bästa fall konkurrerar de på något sån här lika villkor med budgeten och så. Så jag har liksom inte varit riktigt van att hantera en sån situation, får man säga. Så det har varit väldigt lärorikt. Och så sen så är det ju väldigt tveksamt också ur ett demokratiskt perspektiv, därför att sättet vi styr landet på och sättet vi kan ställa de styrande till ansvar på i demokratin, det är ju faktiskt att vi följer spelreglerna, det vill säga att man stiftar lagarna, de ska vara klara och tydliga, och så sen så ska jag som medborgare då kunna utvärdera, funkar det här bra, funkar det här inte, och så kunna välja bort politiker som har stiftat lagar jag inte gillar eller som vägrar ändra på lagar jag inte gillar och så vidare. När det hela förflyttas till budgetprocesser blir det mycket, mycket svårare att kräva ut ansvar, därför att om det har suttit någon på Försäkringskassan eller en socialchef i kommunen eller en färdtjänsthandläggare på landstinget eller vad det nu är frågan om och har fattat ett beslut utifrån budgetdirektiv, det är ju ofta inte särskilt tydligt och transparent för mig som medborgare. Det vill säga att det blir oerhört svårt för mig att då ställa en politiker till ansvar för detta. Och de kommer också, vilket är väldigt vanligt och alla vet, liksom säga att nej, men det där är tjänstemännens beslut, det där är tjänstemännen som gör detta. Och på något sätt så har vi då lite grann också lämnat demokratins spelregler, så det får ju konsekvenser.
Och i andra sammanhang, ingen skulle ju förvägras utbildning för att det inte finns pengar i kommunen.
Nej, normalt sett inte, utan på de allra, allra flesta områden skulle jag säga att lagen är väldigt styrande. Sen kan man ju ha en mer eller mindre tydlig lagstiftning, och lagen i sig kan ju lämna över mer eller mindre till kommuner och landsting att besluta om. Men då är i alla fall det tydligt, och då kan man ju liksom rösta om den saken. Om man ska ta några rent konkreta exempel, förvaltningsdomstolarna handlägger ju även till exempel psykiatriärenden och skatteärendena. Man kan ju ta exempel från skatte området. Om det är så att jag har struntat i att betala skatt, alltså jag har inte betalat min moms eller jag har inte betalat in mina egna gifter eller vad det kan vara, så sätter ju sig inte domstolen och gör en ekonomisk bedömning. Ja, Pettersson har visserligen inte betalat 200 000 i moms, men det gör inget för statsbudgeten gick med plus ändå. Eller någonting sånt. Alltså det är ju helt otänkbart, va? Därför att där är det väldigt tydligt att rätt ska vara rätt och vi ska följa lagen lika för alla. Det spelar liksom ingen roll hur det ekonomiska läget är. Det är ju inte heller så att de tycker jag ska betala mer skatt om det går med minus i statsbudgeten, utan det är liksom lagfäst vad som gäller. Tar man ett exempel från, säg, ja, men vi kan ta straffrättens område. Säg att jag har gjort någonting riktigt dumt och ska dömas till fängelse, så gör ju inte domstolen ett ekonomiskt övervägande. Det är ju oerhört dyrt att sätta folk i fängelse. Det är mycket dyrare att ha folk i fängelse än nästan någonting annat vi gör inom ramen för rättsstaten. Det är liksom inte bara så kan personen inte arbeta och vara i samhället som vanligt, utan vi ska liksom ha vakter och murar. Och, ja, det är jättedyrt helt enkelt. Men det bryr sig inte domstolen om. Har jag gjort någonting som gör att jag ska ha fängelse, så kommer domstolen döma mig till det alldeles oavsett hur den statliga eller kommunala budgeten ser på den saken. Alltså det följer lagen, det ska vara lika för alla. Och så här ser det ut på område efter område, utom inom socialrätten och särskilt vad gäller insatser och service till människor med funktionsnedsättningar. Där kryper helt plötsligt de här ekonomiska övervägandena in. Och kommunens budget blir helt plötsligt ett rättsligt argument att ta på allvar. Och det där har vi ingen riktigt bra diskussion om, och det finns... Det finns ingen så att säga juridisk förklaring till varför det ska vara på det sättet. Snarare skulle jag säga att det är ett stort juridiskt problem. Därför att så ser det inte ut någon annanstans. Det finns ingenting i lagstiftningen som säger att man ska ta in pengar som ett rättsligt övervägande så fort det handlar om människor med funktionsnedsättningar. Så jag skulle säga att det där är, ja, det där är någonting vi borde prata mer om.
Och vad kan det bero på?
Jag gissar att det hänger samman med... Alltså gamla föreställningar om människovärde och plats i samhället och position i samhället. Alltså vi kan ju också se den typen av resonemang när det kommer till riktigt fattiga. Om man tittar på de som är i behov av försörjningsstöd och liknande enligt socialtjänstlagen, så kan man ju också se att det blir en oerhört moraliserande diskussion i samhället många gånger. Alltså man pekar ut dem som fuskare, man pekar ut dem som... Vi ser det också med människor som har varit sjuka länge och behöver stöd från Försäkringskassan. Hur de misstänkliggörs och de måste liksom bevisa sin position och att de har rätt till de här förmånerna. Så att det finns en sorts moralism, alltså man förutsätter att den som inte är frisk och stark och arbetar i enlighet med arbetslinjen, det är på något sätt en fuskande människa, det är en svag människa, inte en riktigt fullvärdig människa på något sätt i samhället. Och det här är ju i grunden väldigt obehagliga tankemönster, va? Men som hela tiden reproduceras just när det kommer till funktionsnedsättning, när det kommer till fattigdom, när det kommer till sjukdom.
Konflikten då mellan en domstolstradition och den här traditionen med så lokala politiska beslut. Välfärdsstaten är uppbyggd kring det här som kommunala självstyret på vissa sätt. Hur kommer man ur en sån motsättning?
Ja, man kan ju göra som Norge, det vill säga att man kapitulerar helt för det kommunala självstyret, det vill säga att domstolarna helt enkelt träder tillbaka och så får man då avgöra på nationell nivå, det här ska ligga i kommunerna och det här ska inte ligga i kommunerna. Det är ju så att säga ett sätt att lösa det på, och det har ju inte visat sig framgångsrikt, utan tvärtom så har Norge skapat en hybridorganisation mellan stat och kommuner som de kallar för NAV. Som, jag vet inte, det motsvarar väl att vi i Sverige skulle slå ihop Försäkringskassan med den kommunala socialtjänsten. Med alla de problem när det gäller styrning och ledning det skulle innebära. Och så skulle vi dessutom lägga dit Arbetsförmedlingen och lite annat också. Det, så att den här till synes eleganta principen de har, den har de ju övergett i någon mening i praktiken. Alltså man får tänka sig att det där fungerar nog inte så bra. Den andra extremen är Danmark som har lagreglerat allt, satt minimirättigheter som standard eller tydliga rättigheter för individer. Jag skulle säga att det fungerar i så fall något bättre. Nackdelen med minimirättigheter, om vi tänker alltså att vi översätter det till färdtjänstlagen i Sverige, skulle det betyda kanske att vi sa att ja, minst 5 resor i veckan veckan eller minst si och så många enkelresor på ett år eller någonting sånt. Problemet med sådana minimistandarder är att de också tenderar att bli högsta standarder. Det vill säga att kommunerna måste ge den här minimistandarden och det gör de helt klart i det danska systemet. Men det är väldigt svårt sen som enskilda form att gå över den här minimistandarden. Så att sätter man en minimistandard golvet så blir det gärna också taket. Så det kan man se som ett tydligt problem. Så på det sättet tycker jag att det svenska systemet är bra, därför att det är öppna, det är flexibelt. Man har liksom inte låst sig vid det ena eller andra. Man erkänner i någon mening att den här konflikten mellan det lokala självstyret och budgeten finns, och å andra sidan rättslikheten över landet och den individuella rättigheten. Däremot kan jag ju tycka att domstolarna inte tar den konflikten. De är ganska fega, tycker jag, på det här området. De viker sig hela tiden för det kommunala självstyret. De tar liksom inte striden för enskildas rättigheter. Och jag kan tänka mig att det svenska systemet skulle nog må bra av att få en lite tydligare konflikt här.
Det sa Andreas Pettersson vid Södertörns högskola, som skrivit en doktorsavhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Du hör mer av honom i nästa nummer.